Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och vi är framme vid avsnitt nummer 340. Och idag gästas jag av artisten och komikern Thomas Järvheden. Och detta blev mys på hög nivå, det vill jag lova. Thomas och jag är uppvuxna på samma ställe, så det fanns gemensamma beröringspunkter och det fanns mycket spännande att prata om. Så jag tror att ni kommer tycka det här var lika trevligt som jag tyckte. Jag hoppas det i alla fall. Vi får väl se. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ med gärna där, då blir jag superglad. Ni kan alltid mejla mig på nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Eller om ni bara vill önska en gäst till podden eller vad som helst. Det är alltid mys när ni mejlar mig. Och den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Men nu är det slutsnackat, nu drar vi igång Nemo möter en vän, avsnitt nummer 340 med den fantastiska Thomas Järvheden. Men först en liten jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo.
Nemo möter en vän med Thomas Järvheden. Hej Thomas.
Hej Nemo.
Hej. Vad mysigt.
Verkligen.
Ja. Skönt att podda med en komiker, för ni brukar ju vara hyfsat självgående. Så jag tänker att jag kan sätta mig här nu och bara vara knäpptyst en timme, så kör du en timme monolog.
Ja, vad roligt. Vad ska jag säga? Var börjar vi någonstans? Du är föddes.
Ja. Ja, vi kan ju börja med det gemensamma vi har som, ja. som du teasade lite om innan. Och jag hade faktiskt redan koll på det.
Just det.
Att vi är från samma ö.
Ja, jag upptäckte det också, att du har i alla fall bott i Hemmesta. Eller gått i Hemmesta plugget till och med. Och där har jag både gått och sen jobbat som musiklärare.
Aha!
Jag dessutom tror att din farsa har varit musiklärare.
Det stämmer.
Just det.
Men då tog Julle efter dig då, eller?
Nej, tvärtom. Julle var där och så skulle Julle iväg en termin. Så jag hoppade in som vikarie. Aha. Så jag jobbade som musiklärare i ett halvår. Direkt efter gymnasiet. Så jag var typ lika ung som eleverna nästan.
Oh, shit. Fan, det är jättespännande. Ja, min farsa var också musiklärare där ett tag och hade de här Hemmesta festivalerna lite.
Mm.
Så absolut. Och jag är född här på Södermalm, men flyttade till Värmdö när jag var 7 år. Och sen från Värmdö igen när jag var 18.
Just det.
Så hela min skoltid var där.
Ja.
Ja. Hur många år var du på Värmdö?
Du, jag föddes ju där ute och sen så flyttade jag hemifrån. Från Värmdö till Hammarby flyttade jag till när jag var typ 19. Sen dess har jag inte varit där ute där uppe.
Värmdö, Hammarby. Vi har så mycket gemensamt redan nu, känner jag.
Ja, det är skönt. Och sen som din syra konstaterade att ditt namn är Hedén och jag är Järvheden.
Vi kan ju säga Järvheden.
Ja, precis. Ja.
Idag är du Järvheden.
Ja, vi går raka vägen till... vad heter det? Rådhuset och gifter oss efteråt.
Ja, och jag berättade att min syrra tyckte det var jättekul att vi hade så lika efternamn. Och då skrockade vi nöjt åt att min syrra har väldigt, väldigt, väldigt svag humor.
Ja, det var en låg ribba. Men å andra sidan, det har inte funnits någon comedy, känner jag, på typ ett år nu. Så det krävs ganska lite för att jag ska bli glad också.
Då får man leta efter saker att skratta åt.
Ja.
Och då duger liksom Järvheden.
Ja.
Ja, fantastiskt. Hur mår du så här? Ja, vad har vi för datum? Vad har vi för årstid? Vi är ju mitt i våren, kan man säga.
Ja, även om det blev en sån här liten köldknäpp här nu. Men det är ju typiskt svensk vår.
Typiskt svensk april.
Ja, den där sköna mimen som brukar gå runt med en härlig uggla som sitter på ett träd och så är det grönt och så här. Ja, det är vår. Sen nästa bild så är det ett svinsnöet. Bara helvete.
Och sen så är alla lika förvånade. Det är märkligt det där. Att det var ju 15-16 plus här om dagen. Och nu idag är det 2 plus.
Ja, du, jag såg en snubbe utanför mitt barns skola. Han hade t-shirt på sig och stod och spelade basket. Och det är inte bara 2 plus, det är liksom svinkall nordanvind. Jag tänkte så här, jag sa till min 5-åring, hon bara, varför har ni en kläder? Så han har en väldigt, väldigt liten hjärna, sa jag. För att det känns jävla utvecklingsstört och så här, bara för att det är vår så har jag inga kläder på mig. Men känn efter då, det är för fan skelettkallt liksom.
De intalar sig så här, så mycket så här, det är fortfarande varmt. Så hoppas de att det ska räcka liksom, så att det blir en placeboeffekt i hjärnan.
Sen drar de hem en förkylning till sin stackars farsa, sen är han sjuk en månad.
Och sen dör han i corona.
Ja, och det är typ, jag relaterar så kraftigt, för jag har just varit förkyld i en månad. För att min mellandotter också bara så här, ja, jag går utan jacka. Man bara så här, men det är inte varmt.
Jag tror du skulle säga så här, jag relaterar så mycket för att jag just har blivit förkyld och smittat någon i min närhet som dog också.
Ja, men typ.
Ja, deppigt. Ja, men vad fan, hur ser livet ut just nu egentligen?
Jag går liksom och bara väntar på sommaren här nu. Jag hade... alltså, jag var nog en av de artisterna som ändå tyckte jag hade ganska... Jag var vid ganska gott mod där liksom i våren och förra sommaren. Man tänkte ju att det är bara... Jag helt enkelt tänkte att det är ett kvartal bort, sen är allt normalt igen. Sen någonstans i... kring nyår nu, så då tappade jag geisten och bara sa, vad fan är det? Det hände ju allt. Alltså man kunde liksom inte se fram emot någonting. Men jag hade ju min platta som jag släppte en platta nu här i våras. Så det var någon slags, att jag hela tiden hade något att sikta mot i alla fall. Så det jobbade jag mot, men jag kände att allt annat bara, du vet, jag orkade inte hålla uppe något mod längre. Snacka med polare och kollegor och sånt där som bara så här, alla bara, nej, det är samma här. Så här, rätt skönt att bara prata med folk som också nästan mentalt har gått i pension. Jag känner bara så här, fan, jag orkar nog inte dra igång igen. Det har gått så långt så att man känner så här, hur fan ska jag orka veva igång det här igen? Men det är ju så man är. Man funkar ju. Sen kommer någon med en liten utmaning och kastar framför en så här, vill du göra det här? Då kanske suget kommer tillbaka. Men när skivan kom nu då, så, och den blev väldigt väl mottagen, så kände jag också så att jag hade siktat så mycket mot det så att jag all energi bara nu, men sen här. Sen blev jag förkyld, sjuk en månad och nu är jag helt så här, jag känner mig så här. Mentalt sitter jag lite i rullstol och så väntar jag på att sommaren ska komma. För då ska jag ut och gigga liksom, du vet, så här, trädgårds... Alltså du vet, hemma hos folk. Mm. Det är det enda man får göra. Men det är jävligt kul, bara jag och min gitarrist. Bara känna att man har ett jobb igen.
Mm. Men vad gör man om det aldrig kommer igång? Alltså det scenariot måste ju ändå eka i många av era huvuden, ni som sysslar med stand-up comedy och stå på scener och sånt. Visst, du pratar om trädgårdskrig och sånt, men det är ju sommartid. På vintern, det kommer ju vinter också.
Ja, precis. Nej, men visst, det finns väl en liten sån liten tårtbit längst bak i huvudet som tänker så, vad fan gör jag annars då? Men då tänker jag lite, jag tänker faktiskt så här att man får ju typ göra sånt här. Mm. Starta en podcast, satsa lite på ens YouTube-kanal, alltså göra, alltså... Jag har en publik som tycker det är kul när jag hittar på grejer. Det är bara att jag själv har inte drivts... Eller jag känner mig inte driven åt det hållet eftersom jag är så jävla sugen på att stå på scen. Mm. Men om den försvinner, då blir det något annat som blir min morot. Då. Så då får det bli en podcast eller en YouTube-kanal eller vad fan som helst.
Den här kärleken till att stå på scenen, hur stor procent av den är bekräftelse?
Bra fråga. Jag tror att det från början, min drivkraft att vara rolig är nog hälften genetisk. För det kan jag säga, det har jag förstått i vuxen ålder, att fan vad min släkt har hållit på med sånt här, liksom att dra skämt hela tiden. Om det inte är liksom att hitta på roliga typ nubbevisor som min morbror höll på med eller med så här studentspex, så är det liksom farsan och farfar och farbror som har vitsat som fan, eller farfars morfar som hittade på roliga texter, eller min morfar som jag faktiskt aldrig har träffat, han dog ung, men han satt och jammade med Povel Ramel. Alltså det tydligen ligger i min släkt liksom, både musik och att vilja, ja, att hålla på mycket med humor. Men lika mycket tror jag också var en grej att jag ville, att jag sökte mig till uppmärksamhet när jag var liten. Och i och med att jag är yngsta barnet av farsans fyra, och farsan skilde sig från min mamma när jag var två, så blev det att, alltså, jag träffade honom bara varannan helg, och så var jag minst, och man typ märktes ju knappt. Alltså, man fick ju kanske inte så mycket uppmärksamhet från det hållet som man ville. Och då tror jag att jag någonstans tänkte att, eftersom han tyckte det var så kul med humor, så att om jag bara säger något kul, eller alltså man märkte att när han skrattade åt någonting så blev man ju typ avundsjuk. Jag ville ju vara den som var den som gjorde att folk skrattade liksom. Mm. Men sen var man ju sjukt omedveten om allting. Det var inte förrän jag kom upp i skolan som jag, fan, nu kommer en duva med en gren i munnen. Det kändes som att det blev fred på Södermalm. Han satte sig på balkongräcken.
Äntligen detta inbördeskrig på Södermalm över.
En olivkvist.
Fint.
Ja, vad skönt. Ja. Nej, men när jag började...
Så här, speaking of, bli glad för det lilla liksom.
Ja, precis. Så kollar man noga, så egentligen var det bara ett ben han höll. Han hade lämlastat en polare. Nej, men när jag började plugga så var det en kompis där som som sa roliga grejer så andra i klassen skrattade. Och då kände jag direkt hur det bara tändes en glöd i mig. Fan, jag vill också säga roliga saker så andra skrattar. Mm. Och jag visste inte varför det var så. Men när jag sa något som andra skrattade så fick jag en så jävla god känsla. Det var det bästa jag visste. Så att hela min skoltid gick det ut på att försöka tänka ut. Vad kan jag göra nu så att de andra skrattar? Mm. Och i början var man ju absolut långt ifrån 100% på det där. Man kunde ju säga grejer så vart det inget kul liksom. Men man hade ingen skam i kroppen. Man testade sig fram och så långsamt blev man ju bättre och bättre på att... Det blir ju som en slags skola.
Men var det alltid snällt? Alltså, eller kunde du gå över gränsen och bli rolig på andras bekostnad?
Jag har aldrig varit liksom... Ska man säga, den mobbartypen. Utan jag har alltid varit den som försöker hjälpa den som... illa ute eller sådär. Men jag har förstått i alla fall vid ett par tillfällen så kanske man gick över gränsen utan att förstå det. Mm. Men då skäms man ju som fan. Alltså man, jag är en sån person som man vill inte, alltså jag vill vara omtyckt. Mm. Och det är faktiskt dumt om man ska vara en offentlig person. För utav 10 miljoner människor i det här landet så kan det inte vara så att alla tycker om det. Någon kommer störa sig, någon kommer skriva något elakt eller i värsta fall till och med så här, ljuga ihop stories och baktala en i någon podcast och så här. Och det är inget kul.
Nej, jag kan känna igen mig där. Det är svårt att svälja att man inte är omtyckt av alla.
Ja, men vet du, nu är jag ju mycket äldre än vad du är och jag hoppas att du kommer gå samma väg som jag då. Jag känner nu att jag bryr mig inte lika mycket om det här längre.
Underbart.
Ja, det är så jävla skönt.
Hur gammal är du?
46. Mm. Nej, 47. Jag förskönade det lite där.
Ja, det är okej.
Jag märkt också lite grann att jag kanske har hittat en ganska stadig stil i vad jag har typ för humor som jag levererar. Både i min musik och i mina shower. Och jag vet att om jag ska leverera den här typen av humor så kommer inte alla tycka om det. De som gillar den typen av humor kommer älska mig. Men de som en del, alltså humor är så svår. En del förstår inte humor till exempel. Och har man då humor som ligger lite grann på gränsen. Det är klart att folk blir provocerade om de inte kan läsa av. Vad fan menar han här egentligen? En del läser ju helt fel och tror att jag menar tvärt emot vad jag menar. Liksom. Mm. Så att jag bryr mig inte så mycket längre om jag får ett argt mejl. Jag brukar ofta bara skriva så här. Vet du vad? Läs texten igen. Mm. Eller titta på klippet igen. Och lyssna på vad jag säger. Om du fortfarande är arg, hör av dig igen. Aldrig någon som gör det.
Men du är något intressant på spåren. Det här med att bry sig vad folk tycker kontra vad man själv tycker. Och eftersom att du skapar humor då och har gjort det i många år. Mm. Så undrar jag, hur viktigt är det att ta hänsyn till andra människors feedback? Till exempel när du skapar ett skämt. Vi säger att du har en rutin som du tycker är skitkul, men den flyger inte alls hos folket och du provar den om och om igen. Hur många chanser ger du det skämtet innan du skrotar det?
Oj, det är inte många. Jag är sjukt självkritisk alltså.
Även om du själv känner att det här är det roligaste jag har skrivit.
Ja, fast jag tycker inte att någonting är kul om inte de andra skrattar.
Okay.
Mm. Då är det så här. En del... Mycket få, men en del typ artister, de känner så här, jag gör min grej till varje pris. Och gillar inte folk det, så fuck them liksom. Jag kan absolut inte gå upp på Raw här borta, Raw Comedy, och dra en show som jag tycker är bra, men publiken knappt skrattar. Jag har sett vissa göra det, och jag känner så här, hur fan pallar de det? Mm. Jag skulle gå under. Och dessutom känner jag ett ansvar för liksom klubbarrangören. Och sen, fan, folk har bokat biljetter från Sundsvall och en hotellweekend. Och de bara, nu blir det comedy här. Inte fan vill de typ känna så här. Ja, det var inte så kul, men han verkade tycka att det var bra. Alltså, nej, jag känner ett ansvar. Det måste vara jävligt kul. Sen kan jag typ testa ett skämt eller två i mitten av min show. För att jag är lite osäker på, undra om det här liksom. Du vet, i början så flyger ju inte allting direkt liksom. Nej. Men då gömmer jag dig i mitten av showen och så här. Folk märker inte om det är ett skämt där det inte var lika kul eller så där. Men att gå och damma av en helt ny show liksom, det, nej. Då får jag sådana kalla det för så här, järven testa skämt. Och så tar man 50 spänn i entré liksom. Mm.
Nej, men jag pratade mest om specifika skämt. Någon liten rutin som du kanske tycker är så här svinrolig, men den flyger liksom inte hos folket. Hur många chanser ger du skämtet då innan du skrotar det liksom?
Ja, alltså typ max två tror jag. Men sen kan jag ju gå hem. Jag ser ju liksom att det finns, om jag ser att det finns potential, så kan jag gå hem och skriva om det och skruva om det. Och senare år har jag varit lite lat också. Då brukar jag ringa någon kollega. Så jag har ett par kollegor som vi ibland stöter och blöter material mot varandra. Inte för att egentligen man inte klarar av det själv, men det är något mentalt jobbigt med att ta tag i. Alltså det är som att gå till en psykolog är mycket lättare än att tänka ut själv vad fan man har för problem liksom. Mm. Så det är lättare att lyssna på en kollegas skämt och säga så, men du har ju för fan gjort det här i fel ordning, än att tänka på sitt eget skämt, för man är liksom, man orkar inte gå in och gräva i det. Så att jag och Batra brukar ringas ibland och så har vi typ 25 minuter så spånar vi på hans och så 25 minuter spånar vi på mitt. Sen tja då, så hörs vi om en månad.
Fint ändå, ja. Att ha såna branschkompisar. Ja. Du sa inledningsvis att du hade kollat upp mig.
Ja.
Vad betyder det? Googlade du mig då eller?
Jag kollade först Wikipedia.
Ja. Och fanns det inte ens?
Jo, eller jag vet inte. Jag kollade
fanns
på någonting.
Fanns någon Kungen av Tylösand artikel?
Ja, men typ så här. För jag visste att du slog igenom där. Men jag är så här, jag ska vara helt ärlig, jag är ingen... lyssnare av podcasts.
Nähe.
Konstigt nog, alla gör ju det. Men jag är ganska dålig konsument av underhållning. Jag är mer leverantör av underhållning. Så då tänkte jag så här, men om vi ska hit då vill jag, eller om jag ska hit då vill jag kolla upp lite, dels att jag har fått rätt, så att jag inte helt, det är du från Tylösand, och så bara, nej, det var ju du som slog igenom Idol liksom. Nej.
Ja.
Och då såg jag att du var från Hemmesta bland annat, så det så ja, var det något mer? Nej, men du vet, jag visste också att du kör ju en podd med Magnus Hedman också.
Just det.
För detta missbrukare och så. Nej, men fan, man vill ha lite koll. Jag är kontrollmänniska.
Ja. Det är bra, det är helt rätt.
Men jag ska faktiskt återknyta till en grej.
Gör det.
Apropå att jag är lite självgående här i samtalet.
Men det är du, hur lugnt som helst.
För du frågade mig innan hur mycket är bekräftelse och att vilja stå på scen.
Det var en bra fråga.
Det var det, och jag har faktiskt bara svarat till hälften. För jag tog upp det här med genetiskt, att jag tycker det är kul att vara rolig liksom. Det ligger i släkten. Att jag nog började med att tycka att det gav mig bekräftelse att få folk att skratta. Men sen så har jag, det där behovet har släckts för länge sedan. Att jag liksom ser mig, det räckte nästan att jag började som ståuppkomiker från början för 100 år sedan, så kände jag att fan, jag behöver inte bekräftelse. Utan det som driver mig och har drivit mig i alla år, det är nyfikenhet. Att, och någon slags, det här kommer låta sjukt pretentiöst, men jag har känt ända sedan jag var så tonåring att jag har vetat att jag har vissa talanger som... Alltså jag menar inte att jag är bra på allt, men jag har vissa talanger som jag har vetat ända sedan jag var tonåring att det här är jag sjukt hög potential i. Och då har jag känt någon så här nästan ångest i att inte försöka göra något av det. Det känns som att jag ska slösa bort en begåvning, fattar du vad jag menar? Så typ om jag hade vetat att jag är sånt jävla bildsinne och jag skulle kunna bli världens konstnär, och sen så tar jag aldrig tag i en pensel, då känner man att vad är det för jävla slöseri? Så har jag känt med musik och även humor, att jag har liksom känt att jag har en jävla fallenhet för det där. Och då vill jag ju någonstans.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Se, men hur långt kan det ta mig då? Och inom humorn så tog det mig, ja, det tog några år liksom, men sen så hade jag pris om årets manliga komiker och hade egna tv-program och jag var med i varenda jävla humorpanelprogram och sådär. Och sen så kände jag så här, nej, men nu har jag nog gått väg sen där. Jag kommer inte bli Johan Glans, och det vill jag inte ens. Och så plötsligt så kände jag att musiksidan, liksom, det börjar hända grejer där. Och det är väl mer det som jag håller på nyfiket utforska nu. Liksom. Hur långt kan det ta mig nu? Jag har gjort min femte skiva och jag ska spela huvudrollen i en musikal i höst. Och, det är liksom en jävla nyfikenhet. Vart jag kan ta mig. Jag känner inte att jag måste så här, se mig. Tvärtom. Jag vill bara flytta ut på landet och typ odla morötter.
Lyxigt ändå att kunna liksom bara liksom, ja, men nu känner jag för att köra det här istället. För det är jag också ganska bra på. Och så ser vi hur långt det räcker liksom.
Det känns jättelyxigt. Mm. Men sen tror jag inte att jag har så många fler områden. Och liksom, det är inte så att jag bara, och nu jävla ska jag bli rallychaufför.
Vi får väl se vad som händer när du känner att du har nått vägs ände inom musik då. Det blir tufft.
Ja,
blir tufft.
Ja, men då blir jag nog pensionär alltså.
Det kanske är då.
Ja. Ja.
Men du, vi ska leka en liten lek som jag har döpt till associationsleken. Är du med då?
Ja.
Associationsleken drar igång med första ordet och det är Melodifestivalen.
Just nu så tänker jag att det är typ så här, jag har ju några små tjejer hemma. Så det är väl typ så här, att vi sitter och kollar tillsammans, Mello. Och sen att jag själv har skickat in några låtar ibland också. Men att jag tror att det är inte riktigt, det är inget lika med tecken mellan min musik och Melodifestivalens musik. Melodifestivalen är superbred underhållning och jag har ganska smal underhållning.
Mm. Har du blivit förbannad på att du inte kommer med?
Nej, men jag kan ju tycka att det är synd. För att jag vet ju, alltså de låtarna jag skickat in, ett par av dem skulle bli så jävla råsucke. Men jag kan också förstå att, alltså, om man hade varit producent för det där, så förstår jag att de inte vill chansa. Att det är så här, nej men tänk om någon blir arg eller, för folk kommer missförstå. För det är ju liksom superbrett. Jag tycker ju bättre att jag passar ju bättre in i de sammanhangen där jag liksom, typ så här, i slutet på februari så sjöng jag en av mina låtar i Bingolotto, bara för att så här, jag vill nå ut med min nya skiva. Och då tänker man så här, wow, det är en 500 000 som kollar, det är ju bra för mig. Men samtidigt så här, den 500 000 är ju sjukt mycket inte min målgrupp egentligen. Så jag får typ så här, 4 arga mejl och 6 glada mejl, och mycket mer än så är det inte. Sen var jag med i så här, den som skrattar förlorar. Du vet det här sjuka programmet på Facebook och YouTube där man bara drar sjuka vitsar och så ska man ha oss för garv. Vad kan det vara? 150 000 som kollar på det? Men det är ju rakt in i min målgrupp liksom. Och där var det reklam för en av mina låtar också. Och då blir det liksom 100 gånger mera uppmärksamhet och fokus och nya fans på YouTube-kanalen och så här. Så att det är det jag menar. Egentligen ska man ju bara skita i att vara med i de där jättebreda sammanhangen. Eftersom jag har en rätt smal nisch. Mm. Jag har humor som är typ på gränsen.
Men de här låtarna som du skickar in till Mello som inte har kommit med, har du släppt dem i andra sammanhang sen?
Ja, de kommer alltid ut sen.
Ja, men du, kan du nämna en titel på någon av dem som du tror ändå hade flygit ganska bra i Mello, så kan min klippare klippa in en snutt av den.
Okej, idioten.
Inte för att skryta, men jag tycker jag är rätt normal. Ändå kan jag tycka att mitt liv är fyllt av svåra val. Man måste balansera arbetstid med hem och familj. Man borde träna och ens räkningar ska pyntas i tid. Om det är svårt för mig, hur gör alla pulver? För det är idioter överallt. Ja, man ser idioter överallt. Fullt av massa stölar.
Nästa ord då, är du med?
Ja.
Intervjuer.
Jag tycker det är intressant att bli intervjuad, för att jag blir ofta så här pushad att tänka efter, och det gör inte jag så ofta. Liksom, man, alltså, jag funderar mycket, men det är som att tänka på mig själv och min egen karriär eller mina val eller vad som är medvetet och omedvetet. Det är ju lite grann som att vara som terapeut här. Man bara, just det, aha. Mm. Och sen ibland så tänker man efteråt. Jag vet inte ens om det var så. Man bara typ så här, man pratar medan man tänker. Sen efteråt tänker man så här, kanske inte alls var så. Kanske säger tvärt emot i nästa intervju. Mm. Men jag försöker vara ärlig just nu vad jag tror och tänker.
Men är det kul tycker du? Har du någon behållning av det? Eller är det mest en del av jobbet liksom?
Det är i... Alltså det här tycker jag är kul. Men det är ju också så att jag gör inte så mycket just nu. Det är ju kanske inte skitkul. Typ förra om åren när jag jobbade mycket med tv. Och så kanske det är premiär för något program. Och så är det 12 intervjuer på en dag. Då är det ju inte skitkul. Men det här är ju kul.
Mm. Ja. Härligt. Ja. Det glädjer mig.
Ja.
Ja. Bra. Ditt efternamn?
Ja. Det är för att jag tycker så mycket om just Hedén.
Ja, men gud vad härligt.
Ja. Det fick jag efter min far som fick det efter hans far. Och min farfar då, han hittade på det här. Farfar och farmor hittade på det här på 50-talet. Vilket var väldigt modernt just då. Väldigt många som hade såna här sonnamn. De bara tog en katalog från folkräkning. Nej, jag vet inte vad det var för det. Fanns då expeditioner där. Så satt man ihop så här, du vet. 18 olika järv med 90 olika naturnamn. Så blev det Järvheden liksom. Mm. Det kunde lika gärna bli ett björk. Lund liksom.
Björkris.
Ja.
Innovativt ändå.
Ja, precis. Ja. Ja, men jag tycker det är rätt kul, det sticker ut lite.
Ja, och det är bra om man ska bli en superstar.
Ja.
Ja, ja, nästa ord är uppväxt.
Mm. Jag växte upp då ute i Hemmestad, som sagt. Mm. Med där tryggheten var min mamma och två helsyskon. Jag har en halvsyster också som jag inte växte upp med. Och farsan, han försvann iväg där när jag var två. Och så var jag hos honom varannan helg.
Mm-hmm.
Så jag hade ständigt en längtan, en brist på liksom, fadersgestalt. Och det blev inte bättre av att han flyttade till USA när jag var 9. Och försvann där i 20 år. Så då såg jag inte honom mer än kanske någon sommar, vartannat år, knappt det. Så morsan var tryggheten. Hon har varit kanon, får jag säga. Kämpat med tre ungar själv.
Fan vad ofta man hör det där, att det är just farsan som sticker.
Ja.
Vad är det för fel på farsor?
Alltså. Men var det inte väldigt mycket så förr också? Att de, alltså nu ska jag inte försvara, men det var ju nästan en hel generation som var uppvuxen med ännu sämre farsor. Liksom. Mm. Alltså min farfar till exempel, det är inte så att han stack iväg. Men han verkar ju ha varit en jävligt icke-närvarande farsa. Liksom. Mm. Så jag tror, kan tänka mig att det var rätt normalt. Så att, ja, men vid en separation, då har farsan typ ungarna varannan helg.
Mm.
Vilket idag ju som väl är det ju inte så. Nu är det ju oftast kanske halva tiden.
Hur men, tror du att det har format dig? Att du har en pappa som frånvarande, för att uttrycka det milt?
Jättemycket på olika sätt, tror jag. Dels så tror jag att det på ett sätt har varit bra. För att min farsa är rätt skev liksom. Och i likhet med många andras farsor av den generationen också rätt kass liksom som förälder. Krökat mycket och jävligt oengagerad. Jag tror att han är rent genetiskt också är kodad. Alltså väldigt, om man säger så här, det finns ju så här bullmammor eller bullpappor. Han är ju raka motsatsen.
Vad är en bull?
Bullmamma eller och bullpappa. Nu är en sån som är hemma och bakar bullar och bara
liksom,
som
så.
Typ identifierar sig som person med så här, jag är förälder.
Mm.
Och jag är genetiskt sett är jag nog typ lika kast då som min farsa. Att jag känner inte att jag identifierar mig som den här föräldrarollen. Det är hela min grej. Vem är jag? Jag är pappa. Och sen så går man på fotbollsträningar och engagerar sig i föreningslivet och hit och dit. Så här. Utan jag är ganska genetiskt sett känner jag att jag i grunden är ganska självcentrerad. Mycket funderar på så här, vad är mina behov? Men jag gör mitt bästa i alla fall. Jag har ju fattat att man ska ju vara en bra förälder. Så att jag gör mitt bästa och kanske är det så att jag någonstans i den bristen som jag själv blev utsatt för liksom har därför blivit en mycket bättre förälder. För jag kände själv hur dåligt det var att inte ha en närvarande liksom, farsa.
Mm.
Så jag gör mitt bästa, men jag känner att det inte riktigt ligger naturligt för mig.
Du får jobba lite motvind.
Ja, jag har så jävla dåligt tålamod. Liksom. Och så har jag tre döttrar och det är svårt. Hade jag haft grabbar tror jag att jag hade kunnat identifiera mig bättre. Liksom. Jag vet hur jag var som grabb, men de är så otroligt känsliga och har en helt annan agenda och jag blir så frustrerad. Jag bara så, men kan det inte bara vara lite enkelt liksom? Kan vi inte bara ut och lira boll så blir allt bra liksom? Men det är så här, 6000 hormoner i sekunden hemma liksom.
Och, hur gamla är de?
De är 5, 8 och 19.
19?
Ja.
Jesus.
Ja.
Ja, tonårsdotter alltså. Vuxen dotter är det, tror
jag. Ja, hon är vuxen. Jag fick faktiskt precis ett meddelande nu innan jag gick in här. Att hon kom in på en jättesvår utbildning. Hon är jazztrummis, så hon kom in på Skurups folkhögskola. Mm. Så jag blev jättestolt. Mm. Det, du vet, det är, med pandemin nu så finns det inte en enda musiker som vill ut och gigga. För det finns inga gig. Så alla söker till skolorna. Så i år är det så sablans svårt att komma in. Mm. Så därför blev jag så stolt att hon kom in. Så här, det
var... Grattis ja, till henne. Okay.
Ja, grattis till henne. Ja. Så det är kul. Hon har gått i mina musikaliska fotspår. Mm. Och så får vi se vad det blir av de andra. Jag kommer inte ens ihåg vad frågan var nu, men det var det här med...
Pratar om uppväxt, gjorde vi.
Uppväxten, ja.
Men jag kan verkligen relatera till det där. Att man, har man haft en förälder som har varit skev på något sätt, så blir det ju som att äpplet faller inte så långt från trädet. Och det där så sitter så djupt. Mm. Det där som man får börja i någon slags motvind. Och hela ens liv som förälder... Jag har ju två flickor. Mm. En som är 4 och en som är 1. Ja. Och jag känner liksom att jag måste... Jag känner verkligen igen med det du säger. Att det kommer inte naturligt. Och att jag liksom får kriga emot det här att mina behov är viktigast. Mm. Och man hör andra föräldrar prata om att det är så självklart. Men jag känner liksom inte, men jag vet intellektuellt att det är så. Så jag gör ju så ändå. Ja. Alltså jag sätter dem alltid först. Men i min skalle är det inte lika självklart.
Nej.
Och jag känner igen mig i vad du säger verkligen. Ja. Och jag tror inte så många pratar om det. För det är lite skamligt, tror jag. Lite tabu att prata om det här. Ja. Och jag blir glad att du säger det. Mm. För att jag kan känna igen mig mycket det du säger.
Ja, och jag kan ju också motsatt och bli helt provocerad när man ser en sån här rekordbullmamma. Som jag känner så här, hon går all in. Hon finns inte själv. Nej. Hon finns bara i mammarollen. Nu säger jag mammaroll, det finns ju såna papper också. Men du vet, man känner bara så här, varje hämtning i förskolan är så här. Och äntligen får jag mitt barn. Och vi tar hem 6 andra barn också. Så bakar vi allihopa. Och sen så äter vi middag. Och sen så går jag hem med alla liksom. Och man bara så här, hur fan orkar du liksom? Det är det tråkigaste jag vet, att ta hem 6 andra ungar och baka. Och sen städa efter det där. Men jag gör så gott jag kan för mina barn. Men jag orkar fan inget extra i onödan alltså.
Nej. Det är tufft alltså.
Ja.
Det är det.
Ja, det var ännu tuffare när min bästa polare sa så att, för han hade varit på semester på den tiden man fick det, kommer du ihåg det? Och han sa så att det bästa han visste, det var att sitta på stranden med sina 2 söner och bara så här gräva och bara vara med dem. Och då fick jag sån jävla klump i magen, för jag tänkte så här, det är för fan det tråkigaste jag vet, att bara sitta och leka med barnen, för att det är inte alls kul, tycker jag. Sen tycker jag det är jättekul att se att de har kul. Och jag gör det för deras skull och för vår relations skull.
Det är nog viktigt att tillägga det också. För både dig och mig, tror jag.
Ja.
Att man älskar deras reaktioner när de mår bra. Visst. Men för ens egen del, liksom, så här, bara så här, jag håller med. Jag har inte heller så mycket behållning av att gunga mina barn. Så här. Det är så här, man gör ju det, för man är förälder. Mm. Liksom. Men det är liksom inte det bästa jag vet. Det kan jag inte säga.
Däremot hade jag ju liksom älskat att, till exempel, om mina ungar tyckte det var svinkul att spela tennis. Då hade jag kunnat liksom... flera gånger i veckan åker jag iväg till tennishallen och spelar med dem. För jag tycker själv det är kul. Och jag tycker det är kul att se utveckling hos mina barn inom ett intresseområde som jag också har. Mm. Typ som när min äldsta då lirar trummor och så här. Det tycker jag är jättekul att gå och kika på hennes grejer och hjälpa henne och prata om olika liksom, vägar i karriären. Så här. Det är intressant för mig också. Mm. Men att sitta och prata liksom om några jävla dockor med en 5-åring, det är så att man får ju fan ta antidepressiva.
Det där är alltså nyckeln. Nyckeln är att hitta någonting som man har gemensamt med sitt barn.
Ja, så är det ju då.
Vad har jag gemensamt med en 1-åring? Jag måste tänka lite. Nej, men faktum är att jag tycker ändå det är viktigt att säga att trots att man kanske inte tycker att allt det där är så roligt, så ändå gör man det dag ut och dag in. Alltså jag åker till lekland och badhus och sånt hela tiden liksom. Mm. Bara för att det är det bästa de vet. Och då gör man ju det. Men det är ändå någon slags... ja, det är någon slags klyfta där liksom. Jag tror så här att de föräldrar som säger att det är det bästa de vet. Mm. Det är lite koketterande. Det är lite så här, ja men det är jävligt... high profile och säga att man är en jävligt förälder och älskar allt som det innebär. För vem fan älskar allt som det innebär att vara förälder? Det är klart man inte kan göra det. Man älskar att vara förälder, det gör man ju. Men det är klart att det innebär ju också jättemycket tuffa saker som är jobbiga. Och jag tror att människor måste prata om det lite mer. För att det blir så här, det blir någon slags skam mot de föräldrar som inte älskar allt med att vara förälder. Någon slags shaming mot dem, och det är ju också fel, tycker jag.
Ja, det var bra att vi sa det här nu, för nu kanske andra också får lite så här pepp i att men det är inte bara jag som känner så här. Och det är också så att nå fan ska man kämpa. Det är som du sa, du åker ändå till badhuset varje vecka. Och jag är också ut och liksom åker linbana, studsar studsmatta för miljonte gången liksom. Mm. För att man, ja, det ska man ju.
Mm.
Sen en vacker dag kanske man får igen det där. När de kommer med en matlåda till ålderdomshemmet och säger tjena farsan.
Och torka dreglet.
Ja, exakt.
Ja. Vi går vidare.
Ja.
Nästa ord är Therese.
Det tänker jag, då tänker jag på min fru.
Ja. Och vad väcker det för känslor i dig?
Ja, det är avsky alltså. Nej, jag skojar. Nej, det är ju kärlek. Det är min livskamrat som jag har varit tillsammans med i, kan det vara, 13 år. Gift med i 9 år tror jag, något sånt där. Mm. Ja, vad vill du veta?
Nej, jag vill inte veta någonting. Jag vill bara veta vad det liksom väcker för tankar och känslor i dig. Liksom, ja, och du tycker du svarade. Du behöver inte svara mer.
Nej, men det är fint tycker jag med våra... Och så här, vår resa tillsammans, vi var rätt trasiga båda två när vi träffades. Så där emotionellt, ingen vågar riktigt lita på kärleken. Så här. Man var lite sargad, både hon och jag. Och sen så kämpade vi oss igenom det där. Och liksom, fan, du vet, vi har 2 barn gemensamt. Och mycket, man har gått igenom mycket upp och ner tillsammans. Det är en fin resa. Mm. Så jag hoppas vi kan bli gamla tillsammans.
Ångest.
Intressant tycker jag. Fan vad det är många som har ångest. På olika sätt. Jag tycker att jag själv är en relativt stabil människa. En sån människa som folk brukar ringa till när de har problem. Och vill jag, det är i och för sig en, vad ska man säga, ett fint betyg. Att folk tycker att jag verkar klok. Men vad förvånad jag blev när jag själv en gång fick en panikångestsymptom plötsligt. Och det var många år sedan nu som jag hade liksom, jag hade jobbat så sjukt mycket, för jag hade liksom jobbat heltid i Malmö med tv-projekt samtidigt som jag hade, tror jag, 135 gig det året, det är runt om i hela Sverige, samtidigt som jag släppte en skiva det året, jag gjorde ett spel med några kompisar det året, och samma år hade jag separerat då från min äldsta dotters mamma och liksom flyttat, köpt ny lägenhet, och alltså det var så mycket som... Jag tror att faktiskt det privata var antagligen det jobbigaste. Men utöver det att man jobbade så jävla mycket. Så när det sen lugnade sig, den här en extrema perioden, så tänkte man ju så att nu kan man ju bara slicka såren. Men det var då som jag fick en klump i halsen som jag trodde var liksom att jag hade fått en... Liksom, att det satt någonting i halsen. Så jag gick till en läkare och bara, så kan du kolla? Jag tror att jag har fått en böld i halsen. Så han bara, du har ingenting där, så. Det är klart jag har, så jag kan knappt svälja liksom. Så kollar han igen, nej, det här är nog panikångest, sån. Jag hade fan inte hört talas om att man kunde.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, panikångest, klump i halsen, så jag sa, det finns ingen anledning att jag har panikångest nu, så jag har ju sommarsemester och alltihopa, men det kan vara så, sa han. En del får det när det är som mest, en del får det när det är liksom lugnt.
Mm.
Vad fan gör man nu då, så här? Jag gick liksom och åt nötter och chips en hel sommar för att få igång att svälja, alltså du vet, att svälja naturligt istället för att gå så här och försöka tvinga sig att svälja spott, så. Så att det var alltså panikångest, en reaktion över någon slags utbrändhetspryl. Och den klumpkänslan i halsen har jag fått tillbaka några gånger, det här var säkert 10 år sedan, men jag har fått tillbaka den några gånger sedan dess. Och då är det alltid när jag typ bara är hemma och framför tvn och ingenting är på gång.
Mm.
Och då är det antagligen då att jag liksom gått igenom jättemycket på kort tid. Kanske gjort gig i 14 städer på en månad, där man liksom inte riktigt hinner smälta intrycken förrän nästa grej ska in och, i hjärnan och ut. Och. Så att det är viktigt att hinna bearbeta saker. Annars så lagrar man upp massa liksom obearbetade känslor, intryck och sånt där. Och till slut så kommer det på något sätt. En del får magsår, en del får ryggskott. Vissa får ont i halsen tydligen, eller klump i halsen.
Mm. Mm. Nästa ord är ett namn och det är Soran Ismail.
Ja, apropå klump i typ magen istället då.
Mm.
Skitjobbig historia som jag försöker säga så lite som möjligt om, av den anledningen att dels vet ju inte jag alla svaren. Jag vet inte, man kan ju spekulera. Men eftersom andra spekulerat så jävla hejvilt som om de vet exakt vad som hänt. Åt båda hållen liksom. En del säger 100% åt ett håll, andra säger 100% åt ett annat håll. Och de gapar och skriker och skriver i krönikor och bloggar och tv-program. Och jag känner bara så här, då säger jag fan ingenting. För jag vet inte. Men en jävligt obehaglig historia på alla håll och kanter.
Mm. Pengar.
Ja, tack. Gärna.
Mm. Gransäck.
Ja, det kan jag ta. Ja. Efter det här jävla året.
Ja.
Jag är inte så pengakåt av mig faktiskt. Men det är ju skönt om man kan betala amorteringar och räntor. Liksom, och slippa oroa sig.
Mm.
Men jag är ju, som jag nämnde innan, jag är 47 år. Jag har jobbat jävligt hårt väldigt länge. Och jag känner att jag har liksom etablerat en ganska god ekonomi. Som jag är inte sådär. Jag är absolut inte rik, men jag har inte behövt liksom känna att jag måste gå och panta burkar nu under pandemin. Utan jag har råd att rida ut stormen och så tar vi tag i det här igen typ i sommar.
Mm. Alkohol?
Samma där, jag är inte jättemycket för alkohol heller egentligen. Tur nog kanske, för att jag tror att det finns nog i min släkt en del taskiga gener för det där.
Mm.
Men jag är nog för mycket kontrollmänniska. Att jag gillar inte att bli... Alltså jag tar gärna en eller två öl liksom. Eller ett glas vin till maten så. Men att bli full och liksom inte riktigt veta vad jag säger eller typ göra bort sig eller sådär. Det gillar inte jag. Det finns också någonting att jag är lite av, ända sedan jag var liten, lite sådär hälsomedveten på något sätt. Att jag har aldrig riktigt fattat så här folk som vill förstöra sig med så här, röka och knarka och sånt där. Sen kan jag ju liksom förstå på ett annat plan, okej, man kanske mår så jävla mentalt dåligt att man bara gör vad som helst för att döva sig då. Men jag är med så här, om jag går förbi en byggarbetsplats och känner att det luktar typ tinner eller lösningsmedel, så här, jag håller ju andan, jag vill inte ha in det i min kropp. Jag känner så här, vad fan, du vet, man är nästan, så man tänker så här, det här vill ju fan inte jag ha in de här kemikalierna. Då vill inte jag gå runt kvarteret och tända en cigg sen. Eller typ så här, dricka 18 liter sprit och sabba min lever. Utan, nej, jag vill gärna vara lite sund.
Mm.
Men absolut, jag tar gärna några öl ibland. Där det, men inte så att jag blir dyngrak.
Mm. Genombrott?
Jag fick fan aldrig något genombrott. Jag märkte inte.
Du väntar det. Än?
Nej, men alltså, det där är så jävla svårt. Man vet ju aldrig när man pikar.
Nej.
Och så är det faktiskt med nästan alla... skeden i livet. Jag ska bara göra en, ja, vadå?
Men kan du inte känna att det var något ögonblick där du kände att fan, jag kan försörja mig på det här tramset, typ något sånt?
Mm. Det smög sig ju på också liksom. Jag hade ju rätt mycket flyt så där. När jag började med stand-up, var det var typ 98, så pluggade jag samtidigt musik på Stockholms musikkonservatorium. Och sen när det var klart så tänkte jag så här, då hade jag fått ganska mycket folk som frågade mig så här, om jag vill hänga med på turnéer och sånt där. Det hade gått ganska bra för mig på Berns var det då. Norra Brunn var faktiskt stängt ett par säsonger där. Och sen så började jag liksom, då levde man ju billigt liksom. Man hade ju en liten lägenhet och en sambo och så där. Så sen det tog väl kanske ett och ett halvt år, sen var jag proffs och
lite lägenhet och liten sambo eller?
Nej, sambon var nog inte jätteliten faktiskt. Men liksom, jag och många andra som numera är ganska kända. Vi fick slita i det dolda ganska länge och det tror jag att det var bra. Alltså vi tjänade pengar för att det fanns gig på så här klubbar och företag och så. Men typ Måns Möller, Magnus Betnér och jag och även Johan Glans och David Bata, just de två slog igenom lite tidigare. Men vi fick jobba flera år för det fanns liksom inga tv-program för unga komiker då. Det var ju så här, det fanns ju bara ja, men det var Babben och Lenny Norman och Claes Malmberg och Jonas Gardell och hela det gamla gardet. Så att om det fanns typ så här Måndagsklubben eller något annat program, inte fan ringde man en okänd Stockholmskomiker då som hade gjort några gig, utan då ringde man ju dem där. Mm. Sen var det inte förrän det blev så trendigt med de här panelhumorprogrammen som Parlamentet och Extra Extra och tusen sådana program, Time Out och så här. Då började man liksom, fan det behövs nya. Och då hade vi redan jobbat typ i 7, 8, 9 år som professionella komiker. Och det var nog rätt bra så att man inte kom in och var helt grön liksom.
Nej.
Sen smög sig det där på med liksom, jag blev programledare för en jävla barnkanalen-program och så kom Stockholm Live och du vet, jag märkte aldrig riktigt när man blev känd. Förrän jag vet att det var ett år när allting bara blev så helt vansinnigt, för då hade jag, dels var jag med i de här Extra Extra och de här i varenda jävla program. Och jag blev programledare för det här utskällda Grillad, som var Sveriges första roastingprogram.
Just det.
Som vissa avsnitt var ju faktiskt jävligt kul, men det var ju helt ny mark med så här, du vet, producenter som inte hade jobbat med humor på en sändningstid som är helt vansinnig. Så här 21.00 på en fredag, du vet, det är så här, vad är det? Dubidoo-tid liksom.
Men visst finns det väldigt bra stories från det här, att det var väl till exempel avsnitt som ni fick ställa in helt, har det inte så?
Ja, det var någon exekutiv där som ställde två avsnitt.
Och det var väl med, vem fan var det?
Det ena var med Alex Schulman, ja. Och det andra var med Peter Harr. Nej, jo det kanske var Peter Harrison.
Ja. Du måste berätta varför det ställdes in. Vad var grejen?
Ja, men alltså hela grejen var att, om man säger så här, vissa avsnitt, jag ska bara jämföra. När vissa kom, typ Glenn Hussein, så var det så här, de hade skitkul och ville ju ha kul liksom, och fattade grejen. Och vi kunde skämta hur mycket som helst och de bara garv och allt var härligt. Mm. Publiken känner att det finns samtycke, om vi ska kalla ett fint namn. Men sen var det så här, du vet, någon slags desperat jakt efter gäster, tror jag. Jag satt inte själv i redaktionen. Jag blev ju programledare med så här kort varsel för det där. Liksom. Tänkte jag, det låter väl kul. Men det var ju så här, typ inlurade gäster. Som Peter Harrison då. Han trodde ju att det var typ så här är ditt liv, typ. Ja. Och det känner ju publiken direkt. Att det sitter någon där som inte fattar grejen och inte tycker att det är kul när folk skämtar om en. Då blir det ju, det är precis som jag sa innan. Inte fan, jag är inte nöjd om skämtet är bra, men om ingen garvar.
Nej.
Och folk garvar inte om de inte känner att det finns värme i lokalen. Mm. Och så var det med Peter Harrison, han var ju typ så här, han såg ju helt deppig och förstörd ut liksom.
Sa han någonting?
Nej, men man känner ju när någon liksom sluter sig. Ja. Och med Alex Schulman var det typ lite grann så där också, att det här var ju innan han blev, ska vi säga att han har blivit lite folkkär så där, med att han släppte en ganska självutlämnande bok och sen han suttit i podcasts och så här. Men han slog ju igenom i många år på bara sitta och mobba folk i liksom krönikor, både i radio och i Expressen, Aftonbladet.
Bloggar och så.
Bloggar, va? Så han var ju rätt hatad, märkte man. När han satte sig där så märkte jag att varenda jävla panelmedlem som skulle roasta honom, de var ju mer taskiga än roliga, tyckte jag. Och det känner ju publiken också, det här är fan inte kul.
Men kunde han ta det?
Nej, alltså han satt ju också bara som, ska vi säga att han såg ut som ett mobbat barn på skolgården som låtsas som att han inte blir sårad, men man ser att det här är inte kul liksom. Och jag själv känner ju också det här, alltså jag var som sagt programledare för det här, men jag såg ju katastrofen i realtid, alltså det här är för fan inte roligt liksom. Men sen då nästa avsnitt, ja, då hade vi Robert Aschberg, var hur kul som helst liksom. Men ja, vad ska jag säga, de två avsnitten, jag förstår att de inte sände dem och jag tycker att det var bra. Problemen var ju egentligen att det var dåligt kastade gäster i en ganska desperat och tidspressad situation. Och det handlade mycket om att vi hade några avhopp i början. Och du vet hur kvällspressen kan vara.
Mm.
De drevade emot det här programmet. Det är ju bästa tidningarna vet. Och det skrämde andra gäster. Så vi fick några så här avhopp på ganska kort varsel. Och då
vilka hoppade av?
Typ så här Måns Zelmerlöw och Ja, vilka var det mer? Det var lite sådana där man, jag tror Paolo Roberto, jag kommer inte ihåg exakt, men
du vet, han kanske du, det borde göra nu.
Ja, precis. Men vet du vad, då blir det så att redaktionen har suttit och skrivit skämt då i 2 veckor och så 2 där innan programmet ska spelas in, så byter man gäst. Då hamnar man i en ganska dålig situation, och särskilt om gästen inte fattar grejen.
Men man undrar ju liksom vad redaktionen har sagt till Peter Harrison när de ringer honom.
Det undrar jag också än idag. Ja. Och jag ska säga, jag är inte jättebra vän med den redaktören, kan jag säga. För att, ja, jag tyckte själv... Han hade nog inget lätt jobb.
Nej.
Men han har sen i efterhand... När jag har pratat om det här programmet så skrev han någon så här sur kommentar, kom ihåg, på min blogg. Och sa, ge fan i att snacka skit om producenten. Eller du säger, vadå snacka skit? Jag säger bara som det var. Det var helt oerfarna människor som... Alltså jag och några till jobbade med humor där. Men producenten, redaktören och de exekutiva, de jobbar inte med humor.
Nej.
Och jag tycker att det är liksom sånt jävla generalfel att sätta folk att jobba med ett humorprogram om de inte är humorister. Det finns ju ingen annan bransch där man är så här liksom. Okej, vi bygger en bil. Ja, jo förresten, politiken, då har vi ju så också. Det tillsätts liksom generaldirektörer som inte har, typ Ygeman, hur jävla bra på IT är Ygeman? Så är han en jävla digitaliseringsminister. Det är ju helt utvecklingsstört.
Jävla bra på idrott är Amanda Lind.
Ja, till exempel.
Ja. Får man säga, utan att vara taskig. Det tycker jag verkligen man ska få säga.
Ja,
nej, men intressant att höra. För det var ju väldigt mycket snack kring den där programmet. Och det var ju, man fattade ju egentligen ingenting av det där. Alltså om man inte liksom var insatt. För det var ju bara, för att det var ju så mycket frågetecken kring det där liksom.
Ja.
Det var ju jävligt kul. Alltså än idag tycker jag att roast kan vara rätt kul. Om det
jo,
är bra
om den
gjort.
Är bra gjort.
Ja, precis.
Men jag ska säga att jag själv kände efter det programmet att jag tyckte att det var lite orättvist att även om vi gjorde några riktigt bra program och sen ett par kastprogram, så tyckte jag ändå att bilden i media var som att allting var ett fiasko. Och det tyckte jag inte att det var. Men framförallt tyckte jag att det är för fan inte mitt fel. Jag blev inringd som programledare typ 3 veckor innan. Och jag hade inte bokat gästerna, jag hade inte valt sändningstiden. Mycket var liksom klantigt skött. Och då kände jag så här, hade jag fått bestämma, då skulle det kunna bli en hur jävla bra roast som helst. Och det ville jag bevisa för mig själv. Så jag satte ihop en egen roast sen. Där vi roastade Frank Andersson. Det ligger på min YouTube-kanal nu. Och jag kan säga att den är lika bra som det man ser liksom från Comedy Central i USA. Den är så jävla bra och jag är svinstolt över den. För jag vill bara visa, som sagt, för mig själv, men även kanske för eventuella andra, att jag vet hur det här går till. Och då gäller det att ha en gäst som är med på det och förbereda skämt och sen bygga upp stämningen liksom, och inte ha någon jävla liksom gräns för hur sjukt man får skämta. Och det är det som är problemet med en sändningstid klockan 21. Det går inte att vara särskilt roligt klockan 21, för då kommer ju liksom 900 tanter ringa ner SVT:s växel och sen så blir någon exekutiv bajsnödig och säger nej.
Har du fått snack med Peter Harrison eller Alex Schulman efter det där om det här? Har ni mött i något sammanhang?
Nej, absolut inte. Det har vi faktiskt inte. Däremot vet jag att Alex Schulman har snackat lite skit om mig i sin podd någon gång sådär. Typ, om man ska säga, försökt göra ner mig. Men det har han å andra sidan gjort med 1 miljon personer. Så att det är väl hela hans grej egentligen. Man måste ju hitta content och så. Och där återigen så känner jag, som sagt, jag är 47 år, jag vet vad jag håller på med. Jag tar inte åt mig om han tycker vissa saker om mig. Sen kan man ju tycka att det är irriterande att han då inför 100 000 gäster kanske får det att låta på ett visst sätt där många andra som inte har koll på min karriär kanske tror honom när han säger att jag typ inte har några gig eller att jag, eller vad det nu han sa, jag kommer inte ihåg. Jag gjorde så 140 gig det året. Jag bara, vad fan snackar han om? Han har ingen aning.
Ja, men så där gör han, och det har han gjort med mig också. Att han liksom, man har något möte med honom i något sammanhang och så pratar han om det i sin podd och så skruvar han på det till att det blir någonting annat än vad det var liksom. Och ja, men för att skapa innehåll liksom, och det är bara så det är liksom.
Ja.
Man får ta det för vad det är på något sätt.
Ja.
Men
nu knyta säcken lite grann. Du sa genombrott. Ja. Det var i alla fall i samband med det här grillad. Det året så slog jag igenom utav helvete, tyckte jag, alltså för den breda publiken, så pass att jag inte tyckte om det. För att då var man liksom typ på löpsedlarna, och jag vet att jag spelade in, jag var med i Så ska det låta samma kväll som grillad, och jag var med i Extra Extra, och då kom jag ihåg att jag gick förbi någon så här busshållplats där folk började så här peka och så här, när jag åkte i bussen och så satt en massa folk och bara så peka, åh där är han, det är så där, och jag kände så här, vad fan som händer, det gick så fort. Och den sommaren skulle jag till Liseberg med min dotter, och jag kände att när jag stod i kön att folk stod och drog in och man liksom inte fick vara i fred, då rakade jag med håret. Och då var det inte en jävel som kände igen mig. Och sen dess så har jag liksom inte varit med i så här stora, breda tv-sammanhang så mycket. Och jag tycker det är jätteskönt att vara känd i en liten målgrupp istället. De som gillar mig, de har koll på mig. Men inte liksom Ann-Marie som kollar klockan 21.00 på SVT. Hon kommer inte ihåg mig längre, och det tycker jag är jätteskönt.
Relationer?
Viktigt. Och kanske att vi grabbar män är lite dåliga på att bibehålla relationer. Det uppmanar jag alla män som lyssnar. Ring en gammal polare. Gör det ibland. För att det är rätt lätt att man glider ifrån dem. Tjejer är mycket duktigare än killar på det där.
Kärleksrelationer då?
Det tycker jag är fint. Och så tycker jag att det är också sorgligt att kärleksrelationer som man har haft, oftast att det är... Ja, det här kanske kommer att låta lite sjukt, men jag, så här, om jag har varit ihop med någon, då är det ju för att jag har tyckt om den personen. Och jag tycker det är så tragiskt att när man inte är ihop längre så har man ingen kontakt. Och det är ju i och för sig jävligt komplicerat om man ska fortsätta ha kontakt med sina ex. I den nya relationen man är i så kanske det känns jävligt oavslappnat. Men det finns en liten sorg i det där, tycker jag. Att det finns liksom en hel radda ex som jag egentligen skulle vilja vara kompis med. Men det funkar inte riktigt så.
Det blir någon slags... Man blir typ främlingar med minnen ihop.
Ja. Och så ser man typ varandra på Facebook, och så känner man sig ibland spontant att man vill så här skriva något uppmuntrande eller kul eller så här, men att det kanske uppfattas lite så här, jag vet inte, desperat eller bara konstigt.
Det finns en fin sägning kring det där som lyder typ: my ex, we're not friends, we're not enemies, we're just strangers with memories.
Ja, det var ju fint.
Det är fint, faktiskt. Ja, vi går vidare. Nästa ord är terapi.
Ja,
har du gått i det?
Ja, lite grann då. I samband med den där som jag berättade, när jag fick min lilla panikångestsession där. För att jag ville ha reda på hur fan blir man av med det här. Och då tipsade hon mig om just det här, att till exempel om jag har haft ett gig, så är det ju på kort tid är det supermånga intryck för mig. Min hjärna går ju i 1000% liksom. Och allt som jag säger och tar in och så här. Hon sa att sätt dig efteråt i bilen och skriv ner liksom. Eller så här, anteckna, vad var det, hur kände du, eller så här, jag brukade bara, det räckte med att jag bara satte.
Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Med min setlist och tittade så här. Gick det som jag tänkte mig, eller just nu är jag in på det där, eller så här. Var det någon som var extra glad, var det någon som verkade inte fatta, du vet, så här, bara ägna 5 minuter åt det, för att det inte ska bli så att jag har gjort 12 gig på 2 veckor och så har jag inte hunnit smälta några intryck. Så det var ett litet tips från hennes sida.
Integritet.
Ja, jag har inte så mycket integritet, tycker jag. Jag är så jävla öppen. Jag typ berättar mitt livshistoria för taxichaufförer och sånt där när jag åker.
Utan att de ber om det?
Ja.
Ja, härligt ju.
Fast de är ju jävligt sugna på att lyssna, tycker jag.
Kanske, ja. Nej, men jag känner igen det där. Det är svårt, tycker jag, ibland att man nästan... Man har liksom ingen spärr på något sätt. Men och ibland kan jag känna att man måste ha det. Man måste ha någonting heligt. Men jag kan ju vara så här, om någon frågar mig någonting så svarar jag liksom bara. Det är så här... Det är nästan lite osunt att man bara fläker ut sig och liksom har inget privatliv kvar. Men jag vet inte.
Men så finns det så andra som typ så här, Vinnerbäck. Man tänker så här, hur fan kan man orka vara så jävla hemlighetsfull? Ja. Så här, jag har en intervju var tredje år och sen typ så här,
Jocke Berg typ.
Ja, jag såg en Vinnerbäck-konsert en gång. Han bara så här, kom ut på scenen. Det var typ så här 30 000 i publiken. Kändes som i alla fall. Så bara, hej, hej! Så bara, började han lira.
Mm.
Alltså han sa inget. Alltså jag tänkte så här, fan vad hemlig man kan vara.
Mm-hmm.
Alltså,
ja, det är speciellt alltså. Men jag tror att de människorna vill ju behålla någon slags mystik kring sig själva också. Och det lyckas de ju med, onekligen.
Men tror du inte också att det råkar vara så att de typ är sådana som personer? Alltså det är nog min raka motsats.
Kanske en kombination då.
Ja. För att orka spela det hela livet, det skulle aldrig
passa. Nej, det känns som ett heltidsjobb, det orkar man ju inte. Du, vi ska beta av några snabbfrågor nu.
Ja, jag går in på min andra kopp kaffe här nu.
Ja, vad härligt. Hugg in. Du kanske får dricka några koppar här, för du har inte råd med espresso kaffe.
Nej,
espresso house. Så du måste ta några koppar här.
Efter det här året så dricker jag så här, blanda bark med vatten.
Ja, det är bra det. Snabbfrågor. Paradrätt.
Oh, fy fan vad svårt alltså. Jag ska säga, det är en sorg i mig att jag slutade typ äta kött när jag var så här, kan vara 25 eller sådär.
Mm.
Men jag tycker det är så jävla gott. Så att mina gamla rätter som min carbonara och så här, det var ju så jävla gott. Jag saknar ju det.
Mm.
Så nu gör jag en ganska god, vad ska jag kalla det för, en slags så här tortillarätt liksom.
Mm.
Men det är inte som min gamla carbonara.
Nej. Vegetarian sedan lång tid alltså.
Ja, men jag är ju världens sämsta vegetarian också. Jag äter ju typ så här
lamm, eller hur?
Nej, det gör jag inte. De tycker jag för synd om. Ja. Men viltkött kan jag äta ibland. Mm. Så här, vet. Så att,
Ja, det är ju en light vegetarian då.
Ja, knappt det. Alltså, antagligen kommer jag bli mördad av en riktig vegan när jag går ut här på Götgatan.
Hur fan kan du kalla dig vegetarian? Undrar nu 10 000 pers.
Ja.
Ja, nästa ord då. Nästa ord, nästa fråga. Vad missbrukar du?
Chips. Så jävla chipsidiot alltså. Ja, pepparchips eller grillchips eller...
Jag gillar de här västkustchipsen.
Ja, men det är gott också. Men sen, sen ska det vara dipp till också och så.
Hela paketet.
Jag äter så vansinnigt. Det är konstigt att inte jag ser ut som Peter Harrison alltså. Ja. För att jag äter liksom mer chips. Jag borde ju vara sponsrad av olika chipsfabrikat alltså.
Shout out.
Ja, hörde ni det nu?
Vilket märke skulle du helst vilja ha?
Ja, det spelar inte så stor roll faktiskt.
Nej. Då får du Lidl spons då.
Ja.
Lidls egna chips. Vad gott.
Grejen är att jag skulle inte klaga. Jag skulle bara vräka.
Vi bara skrattar.
Ja.
Jag slaktade nu en framtida sponsdeal med Lidl här. Men det var det värt det. För att få skratta lite. Ja. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Det var svårt. Men kanske så att jag är lite för mycket lone wolf så att jag var inne på det innan, att jag har ganska mycket kontrollbehov och man förlorar lite av kontrollen om man samarbetar med andra.
Mm.
Men jag tror också att jag hade säkert kunnat nå mycket större framgångar om jag hade varit med i något gäng liksom, att man hade ett chillinggäng eller att man hade liksom ett podcastgäng eller vad som helst. Men fan, jag trivs så bra med att göra saker där jag har kontrollen. Mm. Mitt skivprojekt nu, liksom, jag skriver melodin, jag skriver texten, det är jag som sjunger, jag bestämmer allt. Och det är ingen kompromiss liksom.
Mm.
Men det är också ganska, ja, det är dumt. Varför har jag så mycket kontrollbehov liksom?
Mm. Mm.
Det kan jag kanske tycka är synd.
Mm. Ångesttrigger?
Ja, men det är väl säkert om man tänker tillbaka på något så här gammalt gig som inte gick bra eller sådär.
Mm.
Vet, men som jag berättade innan, man vill ju alltid vara omtyckt, man vill ju alltid göra folk glada. Och jag ska säga, jag har varit jävligt förskonad från bombningar. Man hör ju kollegor berätta att de har gjort sjukt många bombningar liksom, innan de fick koll på läget. Så jag hade ganska tur, jag tycker jag fick flyt rätt tidigt. Men onekligen, om man gör 2,500 gig liksom, så kommer det ju vara några där det inte går som det var tänkt liksom. Mm. Och man har väl gjort några sådana som man känner såhär, särskilt om det är någon som skriver någonting så här på ens YouTube-kanal i någon kommentar. Ja, men han var inte så jävla rolig på vår firmafest när han sa... Du vet, som han bara såhär, åh nej, undrar vad det var.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Alltså, vad går runt och tror att du är bra på? Men du kanske inte är så bra på det egentligen.
Alltså, jag tycker att jag har ganska rimliga förväntningar och krav på mig själv. Men ibland kanske jag tror att jag är bättre än vad jag är på typ racketsporter. Jag spelar ju så här tennis varje vecka och så tittar jag alltså orimligt mycket på tennis. Så någonstans ibland inbillar jag mig att jag är lika bra på dem som man kollar på. Så alltså man kommer till tennisbanan, spelar igår, men liksom man går, gör en jävla djup attackboll och går fram på nät, och så ska jag bara liksom lägga en svin nonchalant backhand volley, och så bara, alltså det är så långt ifrån att den går in så att man bara såhär, vad helvete höll jag på med? Men då såg jag typ igår att det var något proffs som gjorde sådär. Så det är nog tennis då. Så jävla bra är jag faktiskt inte.
När grät du senast?
På en god väns mammas begravning för några veckor sedan.
Vad lägger du mest pengar på?
Boenden.
Vad oroar du dig för mest?
Alltså det är ju barnen antagligen. Alltså på något sätt har man ju det. Alltså jag sa innan att jag kanske genetiskt sett inte kodad som världens bästa farsa, men det där har jag ju naturligt ända sedan varenda av mina ungar har varit små, att man är så här riktigt jävla klump i magen att bara inte händer någonting liksom.
Det räcker ju med att gå på ICA med ett barn och så försvinner ungen liksom i en halv sekund ur en sikte och man bara, du vet så här, det bara, då bara fylls kroppen av oro liksom.
Jag har sprungit in så många gånger också bara in och lyssnat om de har dött i sömnen så. Varför skulle de ha gjort det liksom? Men man så
för att man har läst i någon tidning någon gång typ så här. Idiotiskt. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
De flesta som tänker på mig, de tänker nog på mig som musik och komiker, artist liksom. Och de tänker nog förhoppningsvis att jag är rolig. En del tycker nog att jag sjunger bra. Och en del tycker säkert att jag är en jävla idiot. Alltså jag tänker särskilt de som har suttit framför tvn och man har dykt upp när helt oombedd. Jag menar, som sagt, den tiden man var mycket i tv, då var man nog jävligt större. Alltså jag hatar ju folk som dyker upp hela tiden. Det blir ingen roll om de är ganska bra, men man blir ju trött på dem. Så det finns nog en del som stör sig på mig. Sen de andra som tänker på mig, alltså mina vänner och sånt där. Ja, jag hoppas att de tycker att jag är en... jag tror att de tycker att jag är en schysst person liksom. Och som jag var inne på innan, en del ringer till mig när de har bekymmer och vill prata lite sådär.
Du är en stabil jävel med andra ord.
I många sammanhang, ja.
Då är vi framme.
Inte alla.
Nej, det är bra att tillägga det. Det finns även en stunder av panikångest har vi hört om. Så att det är så. Vi är både lite av varje. Det är bra. Det är vi nog, alla människor är nog lite av varje, skulle jag gissa. De flesta i alla fall.
Och tur är väl det. Ja, jag tycker det är faktiskt ett liv är mera levt om man har fått känna på liksom alla färger.
Så är det. Så. Vi är framme vid poddens sista fråga.
Va?
Ja. Vi har suttit här en timme. Och den lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Jag tror det är att dreva. Jag är så jävla trött på hela den här drevmentaliteten som vevas runt nu. Och allra mest tycker jag det är folk som så här ska signalera godhet, som är de värsta. Som är så här, du vet, de bara spyr ut hat på meningsmotståndare eller liksom... Och det kan också vara så här vidriga grejer som... nu kommer ett gammalt exempel, men jag tycker det är så tydligt. Typ så här när Jimmy Åkesson blev utbränd. Och alla bara, den jäveln kan ha det så här. Och jag fattar inte vad man får för glädje av att liksom hata människor som råkar illa ut. Liksom. Eller som kanske Soran nu då. Eller Bianca, vet det, Ingrosso, som har fått så mycket hat... Nu har inte hon gjort en särskilt, hon har ju bara funnits till liksom. Men jag kan inte förstå det liksom, att folk bara ska hata och dreva och det verkar som att folk mår så jävla dåligt på insidan så att de bara måste överkompensera på sociala medier. Och även om en person skriver någonting som är för elakt, så kanske den tycker att det gör väl inte så mycket. Men eftersom det är liksom 10 000 så blir det ju helt övermäktigt för den stackaren som får det här hatet. Och det spelar ingen roll var, tycker jag, man är på den politiska skalan eller vad man har för kulturutövning eller vad fan man nu gör. Det ska inte vara så, tycker jag, att det är 10 000 som står och pekar och skriker och svär och överdriver och mobbar. För det är sån jävla skolgårdsmentalitet.
Det värsta med det här, de här dreven och de här folkdomstolarna och allt vad det nu är, det är att om man inte tycker någonting, då vill de här människorna att man ska tycka någonting. Folk vill liksom att man ska ta ställning i allting, ja, hela tiden. Och ibland känner jag så här, jag vet ju inte. Som du svarade på lite där med Soran. Alltså så här, om jag inte är säker på alltså någonting i någon fråga, då vill inte jag uttala mig. För det känns som att det liksom, det blir bara fel på alla sätt. Och det är också sorgligt att vi lever i ett samhälle där folk kräver av en att man ska ta ställning i alla frågor. Och allt är så svart och vitt. Det är så här, liksom så här, den här bristen på nyans tycker jag är så läskig. För att oftast finns det ju så många mer aspekter i allting. Liksom. Det finns en nyans, det finns en bredd som man måste ta i hänsyn också. Men för många människor som är den här drevkulturen då, det är bara så här, det är svart eller vitt, du ska ta ställning om någonting. Och tar du inte ställning, då är du dum. Då är du de ondas lag.
Ja, liksom. Just det. Så kan jag känna ibland att undrar om jag har profilerat mig genom att vara tyst. Förstår vad jag menar? Att jag inte är en av de som står upp, pekar på sociala medier hela tiden och ska vara så jävla god hela tiden. Istället, jag är en jävligt schysst person på riktigt, men att hela tiden peka svinhögt åt samma håll som alla andra, det intresserar inte mig.
Nej.
Särskilt inte som det är helt självklarheter. Alltså att som nu var det så här, det är jättemånga som börjar dela så här, inte en kvinna till, eller vad fan det står så här, mot kvinnomisshandel liksom. Eller som när det är så här, Paris har haft ett terrordåd, alla bara ska ha Paris flagga på sin, vet, så här, precis som att man är för kvinnovåld och terror om man inte har, eller den här Black Lives Matter, alla hade en svart ruta. Det hade inte jag, för jag tyckte det var så här, vad i helvete spelar det för roll om jag har en svart ruta? Jag har aldrig varit rasist och jag tänker inte vara det heller. Och det är inte så att poliser i Sverige dödar massa svarta här, utan det var en händelse i USA, men det ska vara en rättegång. Som nu egentligen har hänt också så här. Men alltså det är så jävla långsökt att om inte jag lägger en svart ruta nu, då är jag kanske lite rasist. Och jag blir så anti till det, och då gör jag inte det alls. Fast jag kanske liksom är liksom den minst rasistiska i hela min jävla bransch, men jag kanske verkar rasist för att jag inte lade en svart ruta, för jag vill inte vara sådär. Alltså, gruppmentalitet har aldrig varit min grej liksom.
Nej, jag tänkte faktiskt på det när jag hörde en intervju med Peter Wahlbeck. Och han är ju skruvad på många sätt. Det är klart han är det. Och det är den första att säga liksom. Men han sa en sak som ändå var ganska intressant. Och det var det här med att, alltså, han sa i intervjun att det förekommer kvinnor som anmäler män för våldtäkter för att de är, ja, men svartsjuka eller är dumpade, ledsna eller någonting har hänt liksom. Att det förekommer, inte att det är vanligt, men att det har hänt. Det finns liksom bevisade fall att det har hänt. Så att folk som anmäler falska våldtäkter, det är liksom faktan. Då blir han direkt någon som försvarar våldtäktsmän.
Ja, just det.
Och det är så här, va, det är ju två helt olika saker. Och det har inte ens med saken att göra.
Nej.
Han försvarar inga våldtäktsmän. Han säger bara något som faktiskt har förekommit. Och då blir jag så här rädd. Det blir så här, alltså att folk bara liksom så här buntar ihop det på ett sätt. Det blir så jävla, det blir så himla...
Nej, men det är jätteläskigt hur man...
Det är jätteläskigt, ja, alltså.
Det finns där osynliga länkar i påhittade kedjor där man liksom... det finns... nu kanske jag kommer ut på halis här, men det gäller det väl. I min bransch har det varit en diskussion också nu. Sen Bianca Kronlöf sa så här, någonting om så här komikerbranschen. Och jag kan säga att alla är väl nog inte helt överens om att... Vadå, är vi en extra svinig bransch eller? Jag vet inte, det har väl hänt saker mellan enskilda komiker och svinerier, absolut. Men jag och många av mina kollegor, jag tycker vi är jätteschyssta. Och framförallt också att de klumpar ihop de här incidenterna som eventuellt har hänt då, eller vissa har hänt uppenbarligen, jag vill inte misstro någon så, men jag har inte varit inblandad. Men de klumpar ihop det med att kvinnor får inte komma fram i komikerbranschen. Och det är två helt olika frågor. Och man kan nog diskutera det här med, för att om det dyker upp en kvinna som har ganska mycket talang inom komikerbranschen, så vi säger Petra Mede till exempel, då trycks ju hon fram direkt. Hon blir ju stjärna, alltså, på nolltid, för att det finns så få kvinnor i komikerbranschen. Så att vi är många som menar på att tvärtom, om du är en kvinna som får folk att skratta, så har du fan ett lättare race till och med.
Typ Johanna Nordström nu.
Ja, ja, eller Nor som ofta säger, åh, ni håller kvinnor tillbaka. Jaså, du är för fan överallt liksom. Men om man då invänder mot den grejen att, vänta nu, jag tycker inte alls att kvinnor hålls tillbaka, då är det typ som att, De har klumpat ihop det med de här, du vet, sexistprylen. Mm. Så att man nästan så här, då är man sexist och kanske till och med en som tafsar och är, alltså förstår du, att man blir fulstämplad för att man inte köper hela kedjan. Mm. Vissa av länkarna absolut, men hela kedjan kanske man inte måste tycka att sätta ihop, utan man kan nog diskutera olika länkar separat, kan jag tycka.
Det är liksom äpplen och päron, det är två vitt skilda saker, men det blir så jävla förenklande och helt fel att bunta ihop det. Det är egentligen samma sak som det jag pratar om. Det blir så här, det blir som inte rätt bara. Nej.
Och sen vill inte jag bara ta bort upplevelsen, för vissa tjejer kanske känner att de har varit motarbetade, absolut. Mm. Men jag har ju också hört precis tvärtom många gånger, att man liksom inte får ett jobb i TV eller så här, för att nej, men vi behöver en tjej den här gången. Och liksom, det finns ju liksom max en tjej på 10 komikerkillar. Mm. Det är inte konstigt att det är fler komikerkillar som har giggen, eftersom de är 10 gånger fler. Mm. Och är du en duktig tjej, då kommer du förmodligen få ett ganska en lätt väg framåt. Mm. Men sen riskerar man att råka på en vidrig snubbe, och det gör du i vilken bransch som helst. Och då är det jättebra om vi andra säger ifrån om vi ser något, men jag har inte stått bredvid när någonting har hänt. Liksom. Mm.
Vi är i mål. Mm, hur känns det?
Det känns som att jag sa lite för mycket här på slutet.
Nej, men jag tycker fan, det var ju ganska, alltså, det är intressant. Vad fan, att prata om såna här känsliga frågor. Jag gör också sällan det, men det jag tycker är viktiga saker att prata om, fan. Man kan ju inte heller bara alltid vara tyst om allting. Jag tycker att det är lite befriande att för en gång skulle få prata om någonting som jag faktiskt tycker. För jag kan bli så här ängslig också, och vad jag har sagt nu, hej och. Men de här sakerna vi pratar om, det är ju liksom viktiga frågor.
Ja, men det är ju verkligen svinviktiga frågor, men de sitter inte alltid ihop. Och Nej. Det är det som är så läskigt. Får man prata om det ena fast man inte håller med om det andra? Eller håller jag plötsligt inte med om det första heller då? Eller, alltså, man är, och som jag är inne på, det här med dreven. Det är alltid, man är bara ett drev ifrån hela tiden. Alltså man, förra veckan så hade jag typ 100 nya mentions plötsligt på Twitter när jag öppnade. Jag bara, åh nej, nu är det ett jävla drev igen här. Mm. Men då var det faktiskt något positivt. Så jag bara,
grattis till det i alla fall. Ja. Tack Thomas Järvheden.
Tack Nemo Heden.
Hej då!
Skojar.